Hej och välkomna till Ordfronten, Ordfronts förlags alldeles egna podcast. Jag heter Pelle Andersson och är förläggare på Ordfront. Och idag ska vi snacka med Jenny Damberg som har skrivit boken Fett, en historia om smak, skräck och starka begär.
Hallå.
Hallå. Du Jenny, varför fett? Varför är det så himla spännande med fett som man skriver en hel bok?
Ja, det är ju för att fett är en del av så mycket som vi, det är ju en del av oss själva. Alltså dels är det ju kroppsfettet som gör det spännande. Alltså det betyder ju samma sak, fett och fett. Men och det anledningen till att det gör det spännande är ju att det är någonting som vi överlag vill bli av med. Och då det fett vi äter, det liksom kulinariska fettet, blir ju någon slags laddad symbol för någonting som vi på olika sätt försöker liksom säga nej till, ska jag säga.
Och sen så har det väl varit så genom alla tider massa så här debatt om vad det är som gör människor också då överviktiga eller feta, och att det är alltid dåligt att vara tjock då i västerländsk kultur. Här ska vi ju vara pinsmala, eller liksom, vi har ju massa konstiga förhållningssätt till det här med mat och hur vi ser ut.
Ja, men jag tror att det är det som liksom på något sätt gör just fett, om man tittar, alltså man tittar på liksom olika då, vad säger man, näringsämnen och skiljer från varandra, alltså fett, proteiner och socker, som gör att fett blir så betydelsefullt för, alltså det är liksom någonting som man som liksom väcker starka känslor. Och det handlar inte bara om att man liksom då liksom vill slippa allt fett, utan det finns ju också de som säger att vi måste äta liksom mer fett, vi måste äta vissa särskilda typer av fett, och det som jag liksom, en av de sakerna jag fångades av, eller som liksom gjorde att jag fick upp ögonen för det här, var ju liksom den, men nästan så här, vad ska jag säga, religiösa vrede, låter liksom nedsättande mot religionen, men det finns ju det här liksom alltså den totala övertygelsen om att liksom antingen är du med oss eller mot oss, som till exempel som då forum för LCHF,
ja,
där man
precis
äter mycket fett och lite kolhydrater, har varit, alltså gett uttryck för genom under 2010-talet. Och jag liksom försöker förstå varför liksom blir man så arg på Livsmedelsverket, för att Livsmedelsverket som företräder den liksom statliga hållningen i de här frågorna, de tycker fortfarande att vi ska äta mindre mättat fett och mer flytande fetter, gärna margarin också. Och det är då en fråga som skiljer dem från LCHF övertygade väldigt tydligt. Där. Och där är det liksom en, det är liksom en uppeldad konflikt. Så. Det var en sak.
Ja, precis. För jag tänkte även förr när man pratade om just det här att gå ner i vikt, då var det just fettet man var ute efter. Och det finns ju fortfarande sådana liksom olika dietister och så där, alltså, men som Stefan Rössner och så, han är fortfarande emot själva fettet, att det är ändå liksom, vissa har liksom fettet som sin huvudfiende och andra har sockret som sin huvudfiende, och LCHF är ju då mera kanske sockret som är problemet och kolhydraterna och...
Exakt. Och Livsmedelsverket står väl någonstans där mitt emellan. De var ju tidigare mer liksom för att man skulle liksom ta bort så mycket fett som möjligt, men nu är det mer att man ska välja då goda fetter. Men de är fortfarande en begränsning av liksom det samlade fettintaget som man bör få i sig. Där ligger vi överlag för högt idag enligt Livsmedelsverket då. Så att, jag menar, det finns ju en liksom från samhällets sida en strävan att få oss att äta mindre mättat fett i synnerhet. Mättat fett är ju det som är fast i rumstemperatur.
Just det.
Det är så man känner igen det.
Som smör.
Det mesta i alla fall.
Ja. Riktigt bakmargarin och sådär. Ja,
det är det som är speciellt. Och margarin är ju liksom tillverkat av vegetabiliska fetter som har behandlats på ett sätt som gör att de blir fasta även i rumstemperatur. Så då Är det, ja, lite de bättre man, ändå?
Sådär. Det är också en sån här gammal grej, eller hur? Margarin, är inte själva tillverkningen av margarin också väldigt bidrig? Har man inte förstått det? Eller har jag hamnat snett då? Har jag fått för mig att det är massa gifter och sådär, liksom, ja. Typ, att man häller bensin på det?
Man använder något som kallas för exektionsbensin ibland.
Precis, du ser. Och det låter så äckligt.
Det låter äckligt. Och från början var ju margarin jätteäckligt.
Mm.
Alltså från början med margarin och slaktavfall och sånt som vi har i godis idag kan vi säga. Alltså jag menar i gelatin. Alltså det är ju väldigt mycket av det vi äter som är väldigt äckligt. Och man börjar liksom bena i vad det egentligen är.
Ja, absolut.
Men margarin har ju fått ett liksom synnerligen dåligt namn. Och jag tror att det dels beror på att det från början var ganska äckligt. Men jag tror också att det beror på att mejeribranschen som är väldigt stark har varit under, alltså en, ja, i lång, alltså under lång tid och åtminstone sedan margarinet uppkom i slutet på 1800-talet eller mitten på 1800-talet. De har ju gjort allt de har kunnat för att stoppa margarin. Och i de fall där de då inte fått igenom liksom en lagstiftning som har förbjudit försäljning av margarin så har man krävt olika typer av andra åtgärder, till exempel om man färgade rosa eller svart.
Just det.
I Sverige har det inte, gick det liksom aldrig så långt. Men det lades fram förslag här också från nutida Centerpartiet
om att man skulle,
att man skulle förbjuda margarin helt och hållet. Det finns en upparbetad opinion mot margarin. Men då tycker jag också att man ska tänka på liksom, vad hade man istället när margarinet kom? Och då var det var inte som att man hade liksom, stora krus av liksom, som bågnade av gyllene smör.
Nej.
Utan man hade också produkter som heter renoverat smör till exempel.
Ja, just det, precis.
Som var liksom, smör som har blivit häsket, alltså ruttet, som man körde genom olika maskiner för att kunna använda det på nytt. Sådär. Så det var, alltså jag menar, det var ju liksom en nödprodukt från början.
Mm, absolut. Men kan det också vara så att den här fettdebatten såhär, liksom, går fram och tillbaka hela tiden och är liksom så infekterad? Det är liksom, man kan ju tänka sig också att det var en period då som man var emot fett för att det gjorde människor tjocka. Och sen kom en period då man tog bort fettet och sen så blev det då en massa andra låtsasprodukter som vi började äta istället med mer socker i istället. Och så slår, alltså, det här håller på och pendlar hela tiden. Men har det funnits också perioder då vi faktiskt äter för lite fett, tror du?
Ja, liksom, ja, det skulle jag säga. Alltså, hela mänsklighetens historia fram till liksom någorlunda modern tid har ju varit en kamp för att få i sig mer fett. Liksom, alltså tillräckligt med näring. Och det är då liksom, fett har varit det bästa man har kunnat äta. För att det är dubbelt så näringstätt som både protein och kolhydrater. Mm. Och det förser kroppen med i princip allt man behöver. Så det här liksom, vad ska man säga?
Så fett är egentligen ganska bra.
Ja, fett är ju liksom det är unikt bra. Det finns ju evolutionsbiologer som hävdar att om vi inte hade ätit så mycket fett, eller inte vi, våra väldigt tidiga förfäder inte hade haft liksom den här uttalade aptiten för fett, så hade vi aldrig kunnat bli dem vi är idag. Nej. Alltså det var förutsättningen för att våra hjärnor skulle kunna växa till sig. Och det är fortfarande förutsättningen för att våra hjärnor ska kunna arbeta. Alltså hjärnan slukar ju väldigt mycket av kroppens energi.
Mm.
Och hjärnan behöver ju också vissa speciella fettsyror då som
får oss att bli dem vi är. Eller
som får oss att fungera lite bättre. Mm. Så. Det är ju också en diskussion då om liksom hur man ska få i sig dem och i vilket förhållande sinsemellan ska det råda där. Och, ja. Det är verkligen en djungel, skulle jag säga.
Verkligen.
Så. Jag har inget svar i den här boken på liksom vilket fett som är det bästa på det sättet.
Du ger inte heller in i fettdebatten på det sättet, mer än att du nyanserar diskussionen kring fett, kan man säga.
Ja, jag har försökt liksom att så rättvist som jag förmår förklara de olika, eller liksom presentera de olika synvinklarna, om man ska säga.
Ja, men du står så inte i LCHF liksom,
nej,
gruppen.
Nej,
eller,
men jag är liksom, inte heller liksom, jag personligen kan jag liksom se att alla liksom har en poäng. Så. Mm. Min egen liksom starkaste övertygelse är att vi måste äta fett som har fått liksom, vad säger man, fått leva ett gott liv. Det låter lite dumt, för det är inte så att vi måste äta enbart animaliska fetter, såklart. Men Nej. Det är väldigt tydligt på de animaliska fetterna att de ser helt olika ut beroende på hur djuren har levt.
Mm.
Och det kan man väl ta med sig även till alltså, ja, olivolja eller rapsolja, de andra liksom stora gröna alltså, fetterna. Mm, sådär. För att om man tittar då på de här essentiella fettsyrorna som kallas för omega 3 och omega 6, lite beroende på hur de, deras kemiska struktur ser ut, så finns de i väldigt varierande grad i olika livsmedel. Men man kan inte säga så här att äter man lax så får man i sig jättemycket omega 3, och äter man en biff så får man i sig pyttelite, för det beror helt på hur den där laxen har levt eller hur den där kon har levt. Har kon fått beta fritt i naturbetesmark, så kan den mycket väl ha ett lika bra eller bättre förhållande mellan de här två typerna av fettsyror än vad en odlad lax kan ha.
Precis.
Så det är liksom inte så att man kan säga så här, ät det och det, utan...
Men hur mycket är det, tror du att man måste, alltså, kan man också leva ett fullgott och bra liv? Nu är det som att jag vill liksom skapa en ny konflikt här, men alltså om man då äter bara växtbaserat, man kan få i sig alla fettsyror som man behöver.
Det kan man ju absolut. Ja, precis. Absolut.
Så man måste inte döda kossor för att få i sig.
Nej, det måste man inte. Nej, det måste man inte. Och jag kan känna mig lite så här. Det blir lätt lite liksom extra fokus på de animaliska fetterna, och det har till stor del att göra med att de har ju försvunnit i vår kost. Alltså de var vanliga i Sverige fram till för, men inte så länge sedan. Min mormor växte liksom upp med en hushållsgris där man tog vara på fettet, liksom. På isten då, som är det liksom mjuka fettet som man smälter ner och använder som, ja, för att steka i och få baka med och som smörgåspålägg och sådär. Och det här är ju liksom en råvara som idag, ja, i vissa fall så slängs den för att den liksom inte är värd någonting riktigt, och i andra fall så används den som en liksom industriråvara, och då kommer den ju åtminstone till användning, men den är ju väldigt lite värd för den som föder upp djuren. Och skulle vi istället se på det här som ett livsmedel som kunde berika vår matdagning, så skulle det ju åtminstone potentiellt innebära att man kunde få lite bättre betalt för sina djur. Men jag tycker att en annan anledning till att jag skriver boken, utöver att jag tycker det är spännande just med de här starka känslorna, är att jag tycker att för egen del så hade jag, alltså liksom i allra första början när jag började jobba med det här, så kände jag att jag var så obildad vad det gällde fett i köket. Jag använde liksom för lite fett. Så jag använde för få fetttyper. Och man tänker på fett som en liksom råvara och resurs för att få ett liksom godare liv.
Så och godare mat kanske.
Ja, så precis.
Fler smaker.
Ja, men det är det jag menar. Så finns det också jättemycket att upptäcka. Så.
Det är konstigt egentligen att det har försvunnit, eftersom du, när du beskriver det här fettet, hur det smakberikar och hur det bär massa smaker och hur viktigt det är på massa sätt, så är det ju väldigt konstigt, särskilt sånt som är väldigt gott. Det brukar vi ju inte liksom med, ta bort det på mat. Alltså, nej. Det är ändå märkligt att man har lyckats vunnit över oss. Eftersom vi äter ju ändå mycket socker och smågodis proppar vi i oss fortfarande.
Jo, det är det ju. Men med allt sämre liksom, samvete kanske.
Ja, men, jo, absolut. Men det ändå händer.
Om man får tänka, alltså, det som hände med fettet också där. Det var inte bara att vi liksom blev världens modernaste land, utan det var också att vi skulle bli liksom en hälsosam och frisk nation med olika statliga myndigheters liksom, goda hjälp då. Och mättat fett och kolesterol, som ju också är en slags liksom, ja, typ av fett som finns i vissa, ja, i äggulor till exempel i väldigt hög grad.
Men, just det, kolesterollarmen som...
Ja, de var ju liksom täta från 50-talet och framåt. Det här liksom pekades ut som orsaken till att så många, främst män, dog i hjärtinfarkt. Så att, ja, det var väl en... Jag vet inte, idag skulle jag säga är ju inte alls på det sättet ändå att fett är så entydigt dåligt, utan det är ju som du säger, det är ju liksom, det finns ju också de som talar sig väldigt varma för fettet, och även de som kanske kan beskrivas som tveksamma till fettet liksom överlag är ju positiva till vissa fetter. Så det är ju en mycket mer liksom nyanserad diskussion idag ändå än för bara 30 år sedan. Det är ju inte alls att man ser light-produkter på samma sätt.
Nej,
som när jag växte.
Det har väl också fått nya, eftersom vi har också då börjat kritisera kolhydraterna och sockret så hårt, så så har ju folk börjat bli rädda för det också. Och sen blir man, ja, man
och försöker... blir inte så mycket kvar. Det
finns ju snart ingenting att äta. Men när du har gått in i det här och när du pratar just om smaker och hur det blir härligare i köket, vad är det som har slagit dig mest när du liksom har testat dig fram genom fettträsket? Är det någonting som är extra gott och härligt?
Ja, men liksom det första liksom bastipset som jag vill ge, det är faktiskt att man köper en burk typ ankfett och testar att steka potatis i det. Det är så belönande.
Det är härligt.
Det är jätteunderbart. Det är, man, då förstår man varför liksom fransmännen friterar sin gärna sin potatis i.
Järnkvätt.
Men om man inte orkar på att fritera, för det, eller fritera potatis särskilt för att till pommes frites, och det är ju så här flerstegs liksom raket i köket, så kan man bara råsteka potatis i ankfett. Det blir supergott. Det blir liksom frasigt och gyllene och det blir helt underbart. Ja, så gör det. Det är mitt första råd. Men sen kan man ju, ja, därifrån kan man ju gå vidare.
Ja.
Men vissa fett är ju liksom förbluffande svåra att få tag på, till exempel ister. Det finns ett jättegott tunnbröd som heter piadina, ett italienskt tunnbröd som jag brukar köpa färdigbakat ibland, alltså importerat från Italien, som bakas på ister. Det är helt fantastiskt att göra varma mackor med, till exempel, för det blir alldeles liksom frasigt och så här flakigt och härligt. Men ister är nästan omöjligt att köpa i Sverige. Så, tyvärr.
Ja, för det är väl också så att det i hela den här industrin, men det är väl generellt också ett problem vi har med hela den här industrialiseringen och liksom massmarknaden, att det blir väldigt, det är ju inte bara fett, varningen för fettet, utan generellt så har det blivit färre alltså fler varor, men de är väldigt lika.
Nej, men det är ju en av de här liksom insikterna, tycker jag, man får när man närgranskar ett näringsämne eller liksom en del av livsmedelsindustrin. Det är ju som en nyckel till hur allting funkar. Ja. Så genom fettet ser man ju faktiskt hur...
Att det har blivit monokultur även på det här området.
Ja,
nästan.
Exakt.
Även om vi nu har börjat importera olivoljor och annat. Men,
jo precis. Mm. Det är ju inte... jag ska inte säga att allting blir sämre och sämre, naturligtvis. Nej. Är det inte så, men man kan ju se att den kost som liksom allt fler människor äter världen över, alltså en typiskt västerländsk kost, den består i grund och botten av väldigt få näringsämnen, för att vi föder upp djur på några få liksom stora fodergrödor. Precis. Och sen äter vi själva dem också, alltså majs till exempel, och så har vi majsolja, och så har vi den här majssirapen liksom, som istället för socker som används inom livsmedelsindustrin, och så äter vi majskyckling. Alltså vi får ge oss
och liksom, sojaoljor och sånt
där. Ja, sojabönor är ju också, särskilt sojabönor kanske man kan lyfta fram här, det är ju en sån mega gröda. Och då är det inte så att vi äter så mycket tofu gjord av sojabönor, utan det är så att vi äter liksom kor eller kycklingar som har fötts upp på sojabönor. Så det blir ju en väldigt liksom, och så framförallt alltså då fötts upp bara det som liksom inte får gå ut och inte. Nej. I Sverige är det ju bättre, ska jag säga också, jag ska inte liksom dra all världens djurindustri över en kam, utan ska man göra liksom en enkel sak, så är det ju faktiskt att köpa svenskt kött. Så. Mm. Då kommer man ju en bit på vägen. Men i USA
kanske drar sig mot ekokött och sånt som är uppväxt på
ett sätt. Ja, absolut. Det är ju egentligen det
så
enda
rimliga. Så vi kommer så nära rimliga, liksom det traditionella sättet att föda upp djur.
Ja, jo, men så att djuren själva får välja. Jag intervjuar en före detta nätkreatursbonde och numera charkuterist som bor i Ångermanland. Tror jag det är, han bor, eller det är Jämtland eller precis på gränsen. Ja, han jobbar i Östersund, men jag tror han bor i Ångermanland. Som heter Torsten Laxvik, och han sa att en komule är som en radaranläggning. Alltså den liksom känner av vad kon behöver när den får beta fritt. Den liksom vill ha lite av det och lite av det och lite av det. Och då får den i sig en liksom...
Ja, precis som vi alla ska ha en blandad sammansatt kost.
Ja, precis. Ja. Och äter vi då den i, liksom, i vårt hus, så får vi ju i oss det. Alltså så, det är stor skillnad mot om den ändå fått äta.
Bara sojabönor. Typ,
ja, eller liksom bara foder, liksom ett gräs som är liksom odlat på en... Ja,
precis. Så,
på en inhägnad åker. Ja, så det är stor skillnad alltså, beroende på. Olika forskningar har visat att vi identifierar fett på olika sätt. Det diskuteras ju om fett är den sjätte grundsmaken vid sidan av de då redan etablerade sött, surt, salt, beskt och umami. Och det finns en del saker som talar för det, bland annat att vi då har unika smakreceptorer på tungan och i gommen för fett. Och det finns ju också det här evolutionära skälet att det då skulle vara viktigt för människan
precis,
att kunna känna igen
fett. Det borde vara rimligt.
Ja. Ja, jo, men det finns ju en sån liksom, potentiell förklaring också. Och det finns också försök där man har gjort, liksom, på att känna igen vissa typer av fett i vissa liksom, sammansättningar. Alltså, vi människor känner igen fett i den formen som det oftast finns i mat. Som det kallas för triglycerider. Det handlar om hur de är bundna till varandra, fettsyrorna. Medan djur inte gör det i de försök som har gjorts. Så, där. Så att vi verkar vara väldigt bra på att känna igen fett faktiskt, som människor.
Fett, ja.
Vi verkar ovanligt sugna på fett.
Men det är väl också det, de här olika konsistenserna och allting. Vi har ju väldigt många olika sätt att känna och klämma. Alltså, ja, det finns ju massa fysiska sensationer också med fettet.
Ja, precis. Och det här är ju sånt som är intressant för livsmedelsindustrin när man försöker jobba med ersättningsprodukter framför allt. Just. Olika slag. Eller när man vill liksom ändra på egenskaper hos en produkt av någon anledning. Det kan ju ha med hållbarhet att göra så också. För tar man bort fett eller på något sätt mixar med det så ändrar det ju hela upplevelsen. Ett väldigt tydligt exempel tycker jag är ost. Alltså det är ju
precis, en mager ost.
Nästan omöjligt att älska en mager ost.
Ja.
Faktiskt.
Ja, faktiskt. Ja.
Och det
och ju fetare ju härligare.
Ja.
Men vad är det mer då som tror du det här med fettet? För menar, du skriver ju även om den här fettblobben i London och sådana saker. Det finns ju andra sådana saker som man kan tycka att fettet är fettet bara egentligen ett hot mot oss själva? Eller är fettet annat, på något sätt annat ett hot? Eller att man tycker det är läskigt eller så? När fett hamnar på fel ställe? Eller?
Det, jag tror att det grundar sig just i vår liksom, paranoia inför kroppsfett i hög grad faktiskt. Just där. Att det här Whitechapel Monster som det kallades den största, hittills största fettberget i Londons kloaker, alltså det fängslade ju en världspublik när det skulle bekämpas hösten 2017. Och vem bryr sig egentligen om ett avloppsstopp? Alltså det är ju liksom ganska, ja, en ganska tråkig nyhet så. Men
det blev ju en världsnyhet.
Ja, och det, jag tror att det har att göra med att det var så liksom det är liksom fångade mycket av vår liksom vårt, ja, i den mån man nu tror på det liksom, eller erkänner ett undermedvetet hos människan, men liksom saker som vi ändå på något sätt är vana vid att stöta bort, tankar vi är vana liksom del av tillvaron vi helst inte vill liksom tänka på mer, sånt vi klagar med, alltså saker som man spolar ner i toaletten eller fett
liksom.
Som man har stekt någonting i som man liksom inte vill tänka på mer, att det kanske i värsta fall då skulle liksom sätta sig på en själv på något sätt sådär, eller att det skulle på samma, det här det är ju till och med en liknelse som har använts av liksom från medicinskt håll, det här att liksom så som ett avloppsrör liksom rostar igen, så liksom blir det trängre och trängre i våra blodkärl när liksom det mättade fettet sätter sig där och täpper till sådär, så att man, det var liksom på något sätt en talande bild för hur illa det kan gå om man liksom inte kontrollerar sin
men
sitt
det här Whitechapel Monster, det här jättefett blobben. Den ena frågan jag har, det är ju så här, hur uppstår, är det för att man häller ut så mycket fett i avloppet?
Ja, det är en liksom nödvändig komponent för fett.
Så det är väl stekflottet man häller ur stekpannan eller när man vispar ur den? Och
ja, precis. Ja. Ja, och det här är ju sådana stopp i liksom mindre skala uppstår ju ofta i hem och sådär också. Men det som är liksom, det som är avgörande för att det ska kunna bli ett monster av det, som i det här fallet, det är ju att man också spolar ner något annat som liksom armerar fettet. Och i London var ju det då i det här fallet, och det är ett stort problem där, det är att vuxna använder någonting som märkligt nog får sälja som nedspolningsbara våtservetter. Alltså man använder
sådana som vi använder bara till bebisar typ, eller
ja, och slänger i soporna.
Ja, ja, precis.
De slänger man i toaletten och sen så de tvinnar liksom ihop sig. De är ju inte de är inte alls nedbrytbara. De är gjorda av plast.
Ja. De toalettpapper.
Nej, toalettpapper söndras ju i vätska.
Men alltså det här blir bara,
det här blir som långa sjok som liksom binder det här omkringflytande från början då flytande fettet till Alltså det blir stenhårt, de här renhållningsarbetarna som jobbade får ju liksom banka bort bitar av det här med, ja, då begränsat till liksom små redskap för det man får ner i system, alltså genom de här nedstigningshållen i kartan, så det är fruktansvärt liksom. Det var ju ett monster.
Ja. Alltså, och hur stort var monstret egentligen?
Ja, det var ju var det 250 meter långt eller något i den stilen, tror jag.
Enormt stort.
Det vägde 130 ton, det är lika mycket som en blåval väger.
Precis, men har det här uppstått på andra platser också? Alltså nu The Whitechapel monster, finns det liksom ett Södermalmsmonster eller ett Östermalmsmonster eller ett Rosengårdmonster eller whatever?
Alltså, på vägen hit då, så noterar jag att det växer ett fettberg under Göteborg, så det finns ju i Sverige också. Men just den här typen av liksom, vad ska man säga, liksom direkt i avloppet, den typen av fettklumpar eller så, de har hittills varit mindre i Sverige. Däremot liksom i närheten av reningsverk och så finns det några stora...
Men varför blir det så himla äckligt med fett? För det vet jag själv när man har bott i ett hus med restaurang och så fettavskiljaren går sönder eller du vet, det bara bubblar upp där man liksom inte tömt den som de ska. Så vad är det som gör det där med fettet? Är det när det härsknar? Det är någonting...
Det är när det härsknar. Mm. Då bryts det ner till fria fettsyror. Mm. Och de luktar skit. Alltså är väl det korta sättet att uttrycka vad de luktar. Alltså det är ju liksom lukten av total förruttnelse. Alltså det är ju verkligen... Jo, men det är vad det är. Så.
Himla omysigt faktiskt.
Ja, men det stinker ju. Det finns ju en känd krånglande fettavskiljare i Stockholm.
Okay.
Man går på... Alltså, ganska nära slottet, okay, längs med vattnet där. Uh-huh. Ligger en restaurang. Och det luktar... Alltså apa. Så länge... Mm. Mm. Jag tror inte att de har lyckats fixa de senaste 15 åren i alla fall.
Det här som är så intressant och som gör boken så rolig, det är att det här är från det här härliga, underbara som du har pratat om. Alltså flakigheten, ostarna, grädden, allt det här som är det bästa i livet. Och sen den här baksidan. Men har man hela tiden också betraktat fettet just på de här två sätten? Är det så att det är så vi har levt med fettet, eller var det mera oproblematiskt förr?
Nej, jag skulle säga att det på det sättet inte, jag menar, det här i fett och skiljer ju en modern uppfinning ändå.
Absolut.
Nej, den stora frågan vad det gäller fett har ju varit hur man ska få i sig så mycket som möjligt. Alltså det finns ju många liksom arkeologiska utgrävningar som visar liksom på vilken enorm ansägning människor har gjort för att utvinna fett i olika typer av ben och sådär, alltså krossat och kokat i gropar med hjälp av stenar och liksom, alltså gjort allt
fett, liksom.
Så nej, det här är ju uttryck för vårt liksom den moderna människan och fettet.
Och då är det som du säger, det ister som är själva det bästa fettet, enligt det godaste och härligaste, eller är det något fett som vi...
Nej, så skulle jag inte vilja säga. Jag tycker att
det är en sensation som vi saknar.
Ja, det är en liksom, jag menar, ister är lika stor roll att fylla köket som olivolja eller någonting, men olivolja har vi.
Alltså,
så att, och vi har smör har vi och grädde har vi och alltså, så, men ister, för den delen är någon mån talg, men det kan man faktiskt också ibland köpa, men ister är verkligen svårt att hitta. Så det, ja, men
du slår ett slag för ister, vi börjar importera det från Danmark då.
Ja, men det behöver vi inte göra. Vi har ju hur mycket som helst. Vi borde bara, någon borde bara sälja det till oss. Ja. Så känner jag.
Och då, om man tänker, har du då också helt enkelt breddat hela din fettpalett för att vara poetisk?
Jo, men det har jag. Ja. Det är det som är så kul. Alltså, ja. Det är liksom... Jag är jätteklar för det. Det gör det, alltså, vet man vilket fett man ska använda vid vilket tillfälle, så blir det lättare att lyckas i köket. Alltså,
Är det här svårt att lära sig då? Eller finns det några enkla knep? Alltså det här fettet är bäst för just att steka i, och det här är bäst för att baka på. Eller, alltså, är det så? Eller är det man använder dem vid olika tillfällen?
Ja, alltså det är ju inte så svårt skulle jag säga. Alltså mycket matlagning handlar ju om värme. Alltså då gäller det ju att hitta ett fett som hanterar värme, det på, ja, eller som
sätt.
Ja. Eller som inte kanske alls pallar värme, men som är väldigt delikat kallt. Alltså vissa oljor till exempel eller så där, som inte alls vinner på att hetas upp.
Precis.
Och man men man kan ju ta med sig den kunskapen liksom, att de flesta fetter smakar ju mer när de är uppvärmda. Och då kan man ju utgå från det också när man hanterar feta livsmedel av annat slag. Alltså man kan ju
just det.
Försöka tänka på att ta fram ost eller om man ska äta lax i jul till exempel, att låta den stå fram en stund så att den värms upp, för det smakar så mycket mer. Alltså det smakar liksom de här doft liksom komponenterna, smakkomponenterna, de frias liksom i de kan frias liksom 10 gånger snabbare om det är liksom en tunn skiva i rumstemperaturen, liksom en tjock skiva som
är kall
som man ska tugga i sig sådär. Så nej, jag tycker inte att det är inte komplicerat. Det är lite som att välja mellan vitpeppar och svartpeppar eller någonting.
Ja, precis,
alltså det är ganska
liksom
ganska enkelt faktiskt. Det är mer bara att man ska liksom ha tanke
och inte vara liksom rädd för det. Alltså fett är något ganska härligt i grunden. Eller hur skulle du säga?
Ja, nej, jag skulle inte säga att man behöver vara rädd för fett. Jag tycker inte att man ska. Det är ju svårt att inte bli rädd för mat idag. Alltså det är så mycket larm kring och de är så motstridiga sådär. Och det är, jag tycker själv att det kan vara svårt att skaka av sig liksom. Ska jag gör fel nu som äter den här chipspåsen när det är akrylamid? Är det,
ja, just det.
Då får man väl tänka att man kan sprida riskerna, tänker jag. Och ett sätt att göra det är ju liksom att variera sig så mycket som
precis,
möjligt.
Precis,
även vad det gäller till exempel
olika
då,
oljor och fetter.
Ja,
och så,
ja, då hemma. Minskar man ju faktiskt ändå antar jag riskerna. Och framförallt så tror jag också att det är så här, man kan liksom inte ta bort den delen som handlar om så här upplevelse av att äta någonting. Den kan ju vara väldigt olika också naturligtvis. Vissa vill ju äta någonting för att det ska göra dem starkare eller friskare eller sådär. Och då kanske man tycker att det är värt att sleva i sig en burk typ kokosgrädde. Men i de flesta fall så är det liksom, eller i de flesta, men måltiden kan ju också vara liksom ett tillfälle till typ glädje
och njutning.
Och man försöker fokusera på det istället för på liksom vad som är bra eller dåligt för ens kropp. Liksom varje givet ögonblick, så tror jag att man kommer ganska långt. Alltså med, jag menar, det spelar också roll för vårt mående och för vårt liksom upplevda mående som är viktigt också. Alltså allt det där hänger ihop. Så, så ja. Nej, var inte rädd utan tänk på. Ja, men försök, försök liksom fånga smak istället, eller ja, upplevelse, tänker jag.
Utmärkt. Tack så hemskt mycket Jenny Damberg för att du kom till Ordfronten och pratade om fett, en historia om smakskräck och starka begär.
Tack, det var kul.
Tack, hej.